Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
Välkomna till CSR-podden. Och här sysslar vi med att få en bredare och djupare bild av vad CSR och hållbarhet är för någonting. Och vi gör det genom att vi bjuder in människor som vi tycker är intressanta på olika sätt inom området. Och idag så är vår gäst Katrin Löberg från Löbergs kafferosteri, får man väl säga. Va?
Mm, vi ska prata om kaffe. Det
är min favorit. Får inte säga Löbergs lila längre.
Nej, det får man inte, för det har de bytt. Det
Nej, men Löbergs.
Lila är borta och Löfberg kvar. Det är efternamnet också. Så det är bra. Vi ska prata om kaffe. Det är min favoritdryck. Och det går rakt in i den svenska folksjälen. Vi vet att finländare möter som slår oss på fingrarna. Snart ska vi gå om dem, tror jag. Och vi ska faktiskt prata med en styrelseordförande som kan hållbarhet. Vi är ju lite krassa, vi vill ha de som kan. Men här får vi någon som kan och sitter i styrelsen. Och det liknar lite det vi gjorde med Anna Borgeryd från Polarbröd. Som också var just ett familjeägt bolag som vi också kommer in på.
Mm. Och vill du kommentera något i inslaget så gör det gärna. Gå in på vår Facebook-sida och lägg kommentar där. Dela gärna och berätta för andra vad du tycker också om det. Och håll till godo. Välkommen hit, Katrin.
Tack så mycket.
Vi hade Anna Borgeryd från Polarbröd här som gäst i CSR-podden. Och hon berättade att hennes familj pratade bröd under middagarna. Det var liksom rätt naturligt med en bagarfamilj. Och du är ju uppväxt i en kaffefamilj. Märktes det på samma sätt? Pratade ni kaffe på middagarna hemma?
Ja, ganska mycket. Så här i efterhand så kan man ju reflektera och konstatera att man gjorde det. Och det kom hem nya maskiner och nya kaffesorter. Och nya, även när man var liten och inte själv drack kaffe, så var det ganska mycket kaffe vid bordet på något sätt, eller i köket. Men när man levde i det så tänker man ju inte så mycket på det. Man nästan tror att det är så hos alla.
Alla pratar så här mycket
Nej,
kaffe.
Men det blir väldigt naturligt. Men just när man själv började arbeta i verksamheten. Jag jobbade ju 10 år på andra ställen innan jag började i kaffeverksamheten. Och det var ju då först man förstod liksom vad man hade med sig faktiskt.
Att alla pratade inte om kaffe hela tiden.
Nej, precis. Nej. Man blev lite överraskad.
Ja. Du, eftersom Löbergs rosteri och huvudkontor ligger i Karlstad så har vi gissat att det är där du är uppväxt.
Det är det.
Ja.
Jag är uppvuxen där, men sen så bodde jag ungefär 20 år utanför Karlstad. Och sen flyttade tillbaka för cirka 10 år sedan.
Mm. Hur var det att växa upp i Karlstad?
Det var jättebra. Jättehärligt. Det var en väldigt bra uppväxt. Alltså det är ju, jag tycker det är väldigt bra att växa upp på något sätt på en mindre ort. Så. Det finns många fördelar med det. Det var en trygg och lugn och miljö. Det var en närhet till både natur och aktiviteter och så som man känner idag också. Även om stan har förändrats ganska mycket från när jag bodde där och nu, jämfört med nu. Mm. När det nu finns universitet och det finns ett annat. Alltså det hände, förr var det ju lite mer så här att det hände saker i storstaden och sen tog det ett tag innan det kom till ute i landet. Men nu är det ju inte riktigt så, det händer lika snabbt.
Nu händer det på nätet och då händer det överallt samtidigt.
Det händer överallt samtidigt på något sätt.
Ja. Är Karlstad en sån där ort som har lyckats behålla eller locka tillbaka sina unga vuxna? Eller flyger man bort och kommer inte? Ja, du är då undantaget, för du har ju kommit tillbaka.
Ja, Jag tror att man kan säga att det är nog fler som åker iväg och kommer tillbaka än de som stannar hela tiden. Alltså om man ser så här, man lyckas ju... Sen är det ju klart att det är en flytt till Karlstad också, från andra orter i Värmland eller runt omkring. Så det är klart att det lockar liksom andra som tar steget och flyttar till en större stad. Medan de som är uppvuxna i Karlstad ofta åker iväg, kanske läser någon annanstans, arbetar någon annanstans eller reser och kommer tillbaka. Men det är ju en utmaning, tycker jag, faktiskt, att få folk att bo kvar eller gärna åka ut och komma tillbaka. Nästan ännu hellre det, faktiskt.
Alltså, har du många av dina klasskamrater kvar hemma eller i Karlstad runt dig?
Nej, inte så mycket faktiskt. De har flyttat, och i och med att jag själv flyttade ganska tidigt.
Hur gammal var du när du flyttade?
Först gick jag på internatskola som gjorde att i gymnasiet. Så där har jag mycket vänner ifrån. Och sen så bodde jag i USA och läste på universitet där. Och sen flyttade jag till Stockholm och bodde där. Och sen jobbade jag en period i Luxemburg. Senare då när jag började i företaget så flyttade jag till Norge, till Oslo. Så att många, jag hade inte kvar så mycket liksom gamla vänner, några få så här, och man känner ju en del folk. Så här, men det var lite som att starta om faktiskt och flytta hem.
Gör det att man uppskattar Karlstad ännu mer när man varit ute och rest och bott på så många håll som du har gjort?
Jag tror det faktiskt, att man uppskattar saker som man tog för givet förut. Liksom, eller man såg inte riktigt, bara det här när jag bodde i Luxemburg och... Det fanns inte vatten någonstans i närheten. Man åkte till en konstgjord sjö på sommarhalvåret. Så inser man ju överhuvudtaget Sverige. Stockholm inte minst. Liksom, men just allt vatten vi har. Och någonting som jag älskar väldigt mycket. Så det, man lär sig uppskatta faktiskt när man flyttar runt. Vad som är bra. Och mindre bra också. Man tar ju med sig saker som man tycker det här borde förändras. På hemmaplan. Eller förbättras.
Det är i jämförelsen lyckan ligger. Ja. Och ni har en familjeregel att man får inte börja jobba på företaget förrän man har gjort sin universitetsstudier klart och sen har jobbat 5 år någon annanstans.
Ja, minst 5 år.
Och någonstans i en intervju så läste jag att du var inte alls övertygad om att du skulle börja jobba i familjeföretaget.
Nej.
När du började din resa till USA och internat och allt det här. När började det kännas som att jo, men varför inte? Liksom? Nej, jag ska nog...
Jag måste säga att jag blev invald i styrelsen tidigare än jag, alltså några år innan jag började arbeta i verksamheten, och det gjorde ju att då blev man ju insatt i frågorna på ett annat sätt och lärde sig mer och blev liksom mer intresserad av det. Och sen så fanns det ju olika erbjudanden. Min pappa då hörde jag av sig då och då med lite olika erbjudanden.
Han krokade lite diskret.
Ja, absolut. Och jag tackade nej ganska många gånger. Jag
nej,
hade liksom
det.
Min
nej,
grej.
Det vill jag inte.
Nej, men jag tror vi är uppfostrade väldigt mycket i att liksom göra vår grej först. Och sen har vi inte liksom pratat så mycket. Det var aldrig så här, aldrig ett tvång, men heller aldrig någon jätteplan för att då och då ska du liksom, eller någonstans i bakhuvudet så vet man väl att möjligheten fanns då. Och sen när jag tog steget och väl började arbeta med kaffe och i vårt företag, så kände jag så här, varför har jag inte gjort det tidigare? Det här var ju fantastiskt kul. Det var ju en annan dimension på något sätt till bara ett jobb. Även om jag hade väldigt roliga jobb innan det, så... Mm.
Och en av bröderna Löfberg som grundade det som hette Löfbergs Lila, det var din farfars far.
Ja,
då. Så du är fjärde generationens ägare av Löfbergs.
Ja.
Och ni är idag 8 ägare, om jag förstår saken rätt.
Nej, 7 stycken.
7 ägare. Ja. Varför får man aldrig det?
Det kan vara en gammal artikel.
Ja, men samtidigt är familjen mycket större. Så en, liksom, ni i släkten är många, många fler.
Ja.
Hur många av de här 7 eller familjen finns i bolaget idag?
Som arbetar
i bolaget eller sitter i styrelsen?
Man kan säga att det är vi 7 som på olika sätt är engagerade genom styrelse, eller nu är det bara min bror. Jag jobbar ju som i och för sig arbetande ordförande, så att är väl lite halvt inne, även om jag inte är inne i det dagliga, men det är bara min bror, en av mina bröder Martin, som jobbar som inköpsdirektör, som är i det operativa.
Ja, just det.
Resten är engagerade i olika styrelser.
Och är ni...
Som det är nu. Och det här ändras ju hela tiden. Ja. Liksom. En av mina systrar arbetade ett tag, men har slutat nu. Och,
ja. För ni är fyra syskon, va?
Ja, fem syskon.
Fem syskon.
Och så är en kusin.
Ja, just det. Så
vi
de här
sex
sju.
I den här generationen, fjärde generationen. Och sen är det min pappa kvar i tredje generationen.
Vad härligt. Ja, det verkligen håller in. Ja. Hur håller man sams mellan syskon när man jobbar så där? Har man, lär man sig det? Eller? Det måste ju vara lite av en utmaning.
Vi jobbar ju väldigt mycket med de här frågorna. Och vi jobbar väldigt mycket med... Ja, vi jobbar mycket med ägarfrågorna. Och vi jobbar mycket med... Det här med roller, olika roller och så. Att man liksom har respekt för olika roller. Det är ju inte alltid så enkelt. Men
nej,
att man liksom delar upp det där. Är att man är anställd, man sitter i styrelsen eller man är familj. Liksom. Det innebär olika saker, olika ansvar men olika möjligheter också. Så att man inte, och särskilt i respekt till externt anställda personer som jobbar i företaget, som vår vd till exempel, att vi har respekt för hans roll och hans mandat till 100%, så att vi inte går in och petar i det.
Du kom tillbaka och började igen på Löfbergs då 1999 och 2015 så tog du över ordförandeklubban efter din pappa.
Ja.
Och du är heltidsarbetande styrelseordförande.
Ja. Som det är nu så är det. Det är ju ganska mycket att sätta sig in i och fortfarande liksom att landa i den här nya rollen, gå från operativa rollen, att liksom, och ta tag i mycket som jag tänker mig göra som ordförande. Få ordning på styrelsearbete på det sättet som jag vill göra. Sen får man se i framtiden. Jag har lite andra uppdrag och sånt som det är klart att det tar lite tid. De uppdragen också, så, men man kan säga i stort sett är det ju, det är mitt jobb att jobba som ordförande.
Och hur ser en vanlig vardag ut för dig?
Ja, det finns ingen vanlig skulle jag säga. Det är väldigt varierande. Det beror ju helt på, jag reser en del, men när jag är på hemmaplan så är det väl mycket, det blir ganska mycket telefon med andra i styrelsen, med ägare, möten med vd framförallt då. Jag har inte så mycket möte med andra i organisationen längre, utan försöker hålla mig ifrån det, utan min kanal in är ju vår vd. Det är också en viktigt att hålla den distansen, tror jag. Jag gjorde till och med så att när jag blev ordförande så bestämde jag mig för att lämna våra lokaler fysiskt, rent fysiskt, för att sätta mig utanför i en hyr tillsammans med några andra kontor, just för att få den här liksom, distansen till det här dagliga och detaljerna som man inte ska vara inne och peta i. Men så det är ganska olika, men det blir ju mycket sen blir det ganska mycket att sitta och fundera och tänka, skriva, för det är ju en omställning och någonting man lite får träna på, att för jag är ganska i det operativa, så är det ganska mycket att man gör saker som levereras och som har gjort det, och så är det här jobbet innebär ju ganska mycket att man måste bara, det är ingen som ser egentligen allting jag gör på kort sikt kanske, utan man ser det kanske på mer lång sikt, och det är mera så här att få tid till det också och få ro till det, hitta liksom ett sätt att jobba på det med de här lite mer långsiktiga frågorna och utmaningarna. Men det är väldigt spännande.
Hur tänker man strukturerat? Det är själv. Brukar jag ägna mig åt att tänka kring hur jag ska göra för att tänka strukturerat själv. Löfberg är idag ett bolag med ungefär 350 anställda i fem länder. Framförallt i Sverige. Det är en huvudmarknad och huvudproduktion. Jag har kontor och rostar även i Norge, Danmark och Lettland. Och har kontor i Storbritannien. Men det ni gör, bara för att liksom ge folk en överblick, det är ju att ni handlar in, rostar, förpackar och säljer kaffe.
Ja.
För ni handlar in bönorna.
Ja.
Och sen har vi även temärke Kobs som görs i Danmark.
Har jag men det stämmer, fantastiskt.
Ja, det är bra. Inte alltid man lyckas med det här, ska jag säga.
Nej, det är jättebra.
Jag brukar göra en övning när jag håller hållbarhetskurs. Och då brukar vi sätta en kopp kaffe på bordet och säga så här: nu gör vi en analys av produktlivscykeln hela vägen igenom, och så tittar vi på hållbarhetsaspekter.
Ja.
Och det som är ögonfallande, det är att en sån enkel sak som en kopp kaffe ger en svindel när man börjar titta i produktledsperspektiv. Det är så många stora frågor som kommer in i hela flödet här, och det är inte det som tycks enkelt är rätt komplext egentligen. Så hur har ni gjort, för ni vet ju det här mer än någon, hur gör ni för att hitta era hållbarhetsfrågor? Har ni en metod eller är det liksom rätt historiskt att ni vaskar fram dem? Egentligen det som är det här som heter så fint väsentlighetsanalyser.
Man kan väl säga att i grunden så är det väldigt värderingsstyrt. Och det är väldigt styrt utav, eller kommer egentligen från historien, det här engagemanget för de här frågorna. Så det är inget nytt som vi började jobba med på 80-90-talet, 2000-talet eller när man ändå började jobba med det. Utan det här har ju funnits med, det här med att ha ett engagemang kring människor och miljö, ända sedan kring vårt samhälle, samhällsfrågor och så, ända sedan början på 1900-talet när företaget grundades. Och det var ett väldigt engagemang, framförallt då lokalt, och det var kanske det man hade möjlighet till. Idag kan vi ju vara både lokala och globala i de här frågorna, vilket krävs också. Men jag tror liksom det känns som att det kommer därifrån, det här engagemanget och också det här att vi vet så väl på något sätt att det vi gör idag påverkar morgondagen. Alltså det tänket tror jag vi har haft med oss hela tiden. För vi har alltid pratat om, i vårt fall då, så är det mer att vi har satt det i relation till liksom nästa generation. Löfbergare då i vårt fall, men jag menar nästa generation anställda, nästa generation konsumenter, nästa generation kaffebönder. Och jag menar, har man det som jag tror är ganska enkelt sätt att beskriva hållbarhetsarbetet egentligen, att det vi gör idag påverkar ju framtiden liksom, på gott eller ont någonting, och gärna gott då. Så att från historien så har vi med oss det, men sen så har vi ju vi har gjort väldigt mycket, och vi var väldigt tidiga på 80-talet att ta fram en miljöpolicy, och vi gjorde liksom vissa stora saker då när vi på 80-talet tog bort också aluminium i kaffeförpackningen och var först med det, och vi gjorde väldigt mycket sånt. Och det tror jag i grunden var det liksom att vi hade det här engagemanget för de här frågorna, men att vi var lyhörda för konsumentkrav och önskemål och liksom snabba på det. Men jag tror att anledningen var just att vi hade det här med värderingarna. Sen kan man säga att vi successivt har blivit mer strukturerade i det här arbetet. Och vi var ju ganska dåliga på att kommunicera det här. Vi är ju väldigt mycket bättre idag, och det går ju alltid att förbättra sig på den här fronten. Men jag, just det här att vi gjorde till exempel, vi gjorde en hållbarhetsutredning för, ja, nu är det väl 8 år sedan någonting, där vi liksom tittade på verkligen vad är det för frågor som är, var ska vi lägga vårt fokus och så, och hur ska vi strukturera upp och hur följer vi upp, och vad är det för målsättningar kring de här frågorna som vi sätter upp, som också, jag menar, som ska följas upp lika mycket som andra målsättningar. Och vi hade ju väldigt länge, så hade vi liksom ingen, vi började inte med att tillsätta en hållbarhetschef. Vi hade ingen hållbarhetschef väldigt länge, utan vårt argument var ju att alla ska jobba med hållbarhet. Jag menar, inköpssidan jobbar med sina hållbarhetsfrågor, och försäljning jobbar med sina, eller supply chain då, eller produktion jobbar med sina. Men sen så insåg vi ju för ett par år sedan att vi måste nog ha någon som liksom just ansvarar för det här med strukturen och uppföljningen och ligger på alla. Och det är ju inte frågan om att en hållbarhetschef ska göra allt jobb, utan det är ju just det här att koordinera och se till att det görs ute i företagen. Och just kanske hjälpa till och prioritera också. Mm. Och sen i vårt fall då, så har vi ju väldigt tidigt så pratade vi om värdekedjan från böna till kopp. Och det var kanske också naturligt att vi liksom har, vi har alltid pratat om det kommunikativt i andra sammanhang från böna till kopp, men vi har liksom varit ganska medvetna om vår, eller vi har varit väldigt medvetna om, skulle jag säga, om vår värdekedja och hur den ser ut. Det var inte så här, hur ser den ut då?
Nej, utan, och det är ju ganska, ni har ju en, till skillnad, jag tänkte, jag satt och jämförde i fantasin så här med IKEA som har en triljard skruvar, muttrar, plankor, och så lite textilier, och så inser man att det kommer från 100 olika ställen.
Ja.
Så har ju ni en råvara. Men samtidigt så gör det ju er, det gör nästan att man förväntar sig att ni gör mer, därför att det kommer från ett ställe. Det är, liksom, det är samma förhållanden och det är samma missförhållanden lite grann. Alltså, vi debatterade innan, gör det, ger det ett större ansvar eller ett mindre ansvar för att ni har en sån givet flöde? Och det är så självklart att man förstår att den här bönan leder till. Alltså, på något sätt, i den mindre komplexiteten så får ni ett större ansvar i förhållande till om det var 13 muttrar och 14 andra delar. Förstår du? Så att jag förstår att ni har varit medvetna om det.
Ja, och sen är det ju det att vi alltid har lagt väldigt stort fokus vid kaffeodlarländerna och kaffebönderna och... Och när man gör en sån här livscykelanalys på olika sätt, så är det klart att tittar man på klimatpåverkan till exempel, så är 90% ligger i kaffeodlarledet. Det är många som tror, om man säger så här, hur ser det ut? Ja, men är det verkligen värt att transportera hit kaffet? Men transporterna står ungefär för 3% över haven. Så mycket på en båt, så att det blir liksom mycket, ja, ganska lite. Och det är ganska lite, det är snarare mer i konsumentledet och i
tillverkning av kaffet.
Och nej, och mera i konsumentledet, ja, när man handlar och bereder
kaffe.
Ja, precis, när man tillverkar
min tillverkning
i hemmen,
när jag brygger kaffe hemma. Exakt. Precis, jag förstår.
Så att, men det är stora påverkan på miljö och klimat speciellt då, men också största utmaningar när det gäller sociala aspekterna. Precis. Är ju också i kaffeodlarländerna. Så att, och det har vi alltid jobbat med mer eller mindre, men det blir ju väldigt tydligt när vi tittar på liksom, var ska vi lägga vårt fokus, utan att för den skull, i och med att vi har de här olika delarna i värdekedjan från liksom, odlingen, transporterna hit, vår förädling och distributionen ut och konsumentledet, och sen brukar vi knyta ihop det med ett samhällsansvar. Men så är det klart att vi gör ju saker i alla delar. Och vi kommer ju inte sluta titta på liksom nya förpackningsmaterial. Eller hur vi kan ännu mer effektivisera energi. Ännu mer ha energieffektivisering i produktionen och så vidare. Eller titta. Men ska vi liksom prioritera? Och liksom, var lägger vi största
omf?
Ja.
Och hur väljer ni den, hur går den processen till? Hur väljer ni ut vilka frågor ni ska jobba med? För jag antar att ni kan inte jobba med alla, för det är så otroligt med många frågor ni har på ert bord.
Nej, det är väl lite grann att se också. Och det, jag menar, även om vi har handlat kaffe nu i över 110 år och vi, liksom, vi handlar direkt från odlarländerna och så vidare, så är det, så man kan ju tycka så här, men har ni inte koll på, är det inte bra exakt överallt då? Men det är ju så, vi handlar från 40 000 bönder och de är ju inte samma hela tiden heller, och det blir ju liksom, vi kan ju inte, vi försöker ju resa väldigt, vi reser väldigt mycket och inte bara till hamnarna, utan vi försöker resa ut och sitter i, ja, jag är ju inte med så mycket, men jag har varit ut en del, men framförallt vår inköpssida så kan sitta 7 timmar i en lastbil upp i Amazonas för att besöka någon kaffebonde som aldrig har fått besök innan, och för att se verkligen och träffa de här människorna som står bakom allting. Så det är klart att den delen är ju jätteviktig att fortsätta göra, men vi kan ju omöjligt träffa alla kaffebönder varje dag och se hur situationen ser ut. Och då får vi ju hitta liksom sätt att, sen är det ju så att vi handlar ju ofta utav en större sammanslutning, kanske ett kooperativ eller en liksom, så att det blir lite fler. Varje bonde producerar ju så väldigt liten mängd, för de flesta kaffebönder i världen är ju familjejordbruk. Men just det här att vi handlar liksom direkt ifrån, så nära källan vi kan, så har vi liksom, men sen förändras ju det. Vilka vi handlar av. Vi försöker ha väldigt långa relationer och så, men vi försöker också hitta nya typer av bönor, nya smaker och nya produkter ska lanseras och så. Så det är klart att det är ju inte så att vi har handlat bara av de här bönderna ända sedan 1906 då. Men det finns faktiskt några som vi har haft relation med väldigt, väldigt länge. Det var någon vi hittade liksom att ja, men det här har ju faktiskt våran från den här familjen eller den här, ja, fast det var en annan generation där också, har vår farfar handlat ifrån.
Alltså, återkommer alltså,
det är verkligen så här, oj, nu, ja, så vissa har vi haft väldigt långa relationer med, och det är väldigt positivt.
Är det enskilda bönder till och med? Eller ja, det kan vara
faktiskt enskilda bönder då, fast de är ju också då i nästa generation eller ytterligare en generation. Mm. Men sen gäller det också att hänga med lite, vad är det som är liksom största utmaningarna just nu? För de är ju inte likadana som det var för 30-40 år sedan i det landet. Nej, eller i det vissa håll. Och många håll så har det blivit väldigt mycket bättre. Man har bättre, tuffare lagar. Man följer upp lagarna bättre, som har varit ett problem i många länder. Och samtidigt så får man ha en, jag menar, vi handlar ju från utvecklingsländer och unga demokratier ofta. Och det är ju så att allting fungerar ju inte lika bra även om man har lagar och regler. Liksom, utan man måste liksom vara med och vara där och påverka och försöka få det åt rätt riktning.
Jag kan också tänka att man jobbar på två nivåer. Man jobbar med de direkta leverantörerna för deras förhållanden, men sen måste man nästan jobba på statsnivå för att skapa, för stärka staten eller för att stärka domstolen eller för stärka fackföreningsrörelsen. Ja. Alltså det är nästan hela tiden systemnivå och direktnivå.
Ja, och det har ju som sagt blivit väldigt mycket bättre. Men sen är det ju nya utmaningar idag, det här med klimatförändringar till exempel. De har ju funnits där en tid, men det har ju blivit mer och mer aktuellt i och med att det också är, det är liksom här och nu.
Och hur blir det tydligt? Är det vattenfrågor eller vad är det?
Det är väldigt olika på olika platser, men det blir liksom extrema förhållanden väldigt ofta. På vissa ställen är det extremt torka. På vissa ställen är det extrema regn som gör att det kommer till exempel, det får liksom följdeffekter att det kommer skadedjur som aldrig har funnits innan. Eller att skördarna, alltså blomningen blir inte så, tidigare kunde man liksom, då var det blomning och då var det skörd. Nu är det så här, det drar ut på tiden, det blir inte blomning överallt och här regnar det för mycket och här för lite. Så det är ganska så här mycket mer svårarbetat för kaffebönderna idag.
Men det låter ju som att man måste parera och plötsligt lära sig, okej, nu får vi in den här skalbaggen.
Ja.
Samtidigt som man måste ju i det landet börja försöka adressera klimatfrågan i stort.
Ja.
Alltså, då är vi tillbaka på system och direktnivå på något sätt.
Och det
sätt.
Behövs både och. Vi är med, var med och grundade ett initiativ som heter Coffee and Climate 2010. Och där just tittar vi på hur kaffebönderna ska kunna anpassa sig till klimatförändringarna. Och vi har byggt upp som en, vi kallar det toolbox eller en verktygslåda, där det finns massa olika metoder då som är prövade på olika ställen och där man får möjlighet då att se, men det här kanske funkar här hos oss. Men det krävs ju ganska mycket utbildning också, ganska mycket hands-on, liksom, att det finns någon på plats som vi har såna här, man utbildar train the trainers, liksom. Det blir så här, man utbildar någon som utbildar flera och så utbildar de varandra och så. Men vi har haft, första fasen var från 2010 till 2015, nu är vi inne i andra fasen. Första fasen var 4 pilotprojekt i Centralamerika, Trifinio-området heter det, som är Guatemala, Honduras och El Salvador. Och sen så Tanzania, Vietnam och Brasilien för att hitta liksom olika typer av miljöer, olika länder och olika ursprung. Och sen i nästa fas nu som har startat precis, där ska vi försöka skala upp det här så vi får liksom större spridning på den här kunskapen. Och där är ju bland annat, för vi samarbetar ju där med andra organisationer, många andra kaffeföretag, men också andra organisationer av olika slag, och Sida är med och finansierar en del av det här till exempel. Och det gör ju också att genom deras nätverk sen eller andra så kan det också, det är ett sätt att skala upp det men också få in ny kunskap till det här projektet. Och där är det då lättare i och med att det blir många aktörer och organisationer då, statliga biståndsorganisationer eller ideella eller lokala eller internationella, eller så kan man ju också lyfta det här på
statsnivå, absolut, systemnivå.
Ja, så att det kommer in i deras liksom landsprogram eller klimatprogram för landet, som ju många nu upprättar i samband med det här, eller efter det här Parisavtalet. Liksom, så att det här kommer in där som en del, då har man ju verkligen påverkat.
Det låter stort, ju nästan idealt. Ja. Det låter ju som ett väldigt bra initiativ.
Så det här Coffee and Climate, det är ett exempel på där ni arbetar väldigt konkret i odlingslandet. Ja. Finns det andra saker ni gör som...
Det här är, Coffee and Climate är lite speciellt, för där har vi bjudit in, liksom, där vill vi ju ha med, det är en så stor bred fråga och vi vet att den är så avgörande för kaffebranschen i framtiden, där med klimatfrågan. Så där, där har alla bjudits in egentligen, alla stora jätteglobala aktörer till då en del av vår typ av företag, privatägda företag. Men sen har vi, sen 2001 så startade vi en sak som heter International Coffee Partners. Och det är, då var vi 5 privatägda, familjeägda kaffeföretag i Europa med från början. Och sen var det 2 stycken som senare hoppade på, så vi är 7 stycken nu. Och där är väl det mest kända i Sverige förutom oss i Lavazza, som också är familjeägt. Det är 2 tyska företag, ett i Finland, ett i Norge, ett i Kroatien. Och där driver vi utvecklingsprojekt tillsammans. Vi är uppe i 23 projekt i 12 länder. Jättebra resultat. Det är väldigt, väldigt... praktiskt, väldigt hands-on nere på liksom lokal nivå där vi anställer lokala personer. Och man satsar väldigt mycket på, framförallt först så är det väldigt mycket att få bönderna att organisera sig. För att väldigt många som driver familjejordbruk är ensamma, väldigt ensamma. Och man har liksom, man lever lite för dagen och man gör som man alltid har gjort. Men just det här, om man bildar kooperativ då till exempel, så, eller andra typer av, andra former av organisationer, så kan man ju gemensamt göra investeringar. Man kan gemensamt satsa på att processa kaffet en del så att du kan sen sälja det i större mängd, i större bulk liksom, och ta bort mellanhänder. Och framförallt så fokuserar vi väldigt mycket på att öka produktiviteten och även öka, höja kvaliteten
hos
den enskilda bonden. Och en tredje sak är också att lära dem att sälja kaffet bättre. Alltså att bli bättre liksom, entreprenörer. Just det här att inte vara helt i händerna på uppköparna. Plocka kaffebären som det ju är. Tröskar man inte bort det här fruktköttet så blir de förstörda direkt. Så tidigare så har man i många fall varit tvungna, så fort det kommer en uppköpare och erbjuder pengar så har man sålt de här bären. Men om man kan processa kaffet lite grann, antingen tvätta då bort som man gör på vissa ställen, eller torka fruktköttet så man får fram bönorna som ju är kärnan i kaffet, eller i kaffebäret, så kan man ju lagra kaffet.
Och då kan
du få bättre, större del av kakan. Alltså du får liksom större behållning själv. Och det är inte liksom en eller två mellanhänder som tar, eller också betalar ganska dåligt oftast. Så att det är ju att stärka bönderna. Och det är liksom hjälp till självhjälp. Jag var själv i Guatemala för några år sedan och då var det ett väldigt fattigt område och ett ställe där man precis hade startat och försökte få med bönderna i den här organisationen. Och så alla var lite skeptiska först då. Och då sa den här lokala personen som vi anställde på plats, han sa så här att bara så ni vet så är det ni ska göra jobbet, det är inte jag. Utan jag är, alla vet ju vad fotboll är över hela världen, men speciellt i de här länderna. Han sa att se mig som en fotbollscoach. Ni är spelarna, ni gör jobbet, jag är här. Men ni måste göra jobbet. Gör ni inte jobbet, då kommer jag sticka. För att en del faktiskt är, en del bönder som man träffar där ute är också lite brända av att man har varit med i projekt innan. Som har tillfört en del pengar och gjort saker. Och sen när projektet är slut så är det tillbaka på noll. För att man har inte byggt upp liksom bönderna själva. Man vill ju, som vi försöker, det är liksom att starta en utveckling. Att de själva startar en utveckling. Så när vi lämnar så fortsätter den. För att de har liksom kommit på det här. Att
Klassisk biståndsproblematik, ja. Är det. Och är det inte begreppet empowerment, att vi jobbar med att stärka bönderna själva så att de verkligen är en gammal. Men nu måste jag lägga till en sak innan du hoppar in. Du är ju så diskret så du säger att vi är med i projektet ICP, men du är också styrelseordförande i det projektet. Precis. Det är ett av dina engagemang på sidan om.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag bara, om man jämför de här Coffee and Climate och arbetet ni gör i International Coffee Partners, så sa du från början att i Coffee and Climate, där är frågan så stor, så där bjöd vi in alla. Mm. Och samtidigt för en bisittare som mig som säger så här, men den här andra frågan är ju jättestor också. Mm. Varför bjuder ni inte in Arvid Nordqvist och de här andra kaffe, Suegas och Nestlé och alla? Varför får inte de också vara med på det här?
Varför
andra?
Får inte de vara med?
Nej, lite så. Jag menar, måste man vara familjespecifik och liksom icke-konkurrerande för att få göra saker?
Alltså, vi är ju konkurrenter, många av oss faktiskt. För vi säljer ju samma till land. Exempel Pauli i Finland, och vi säljer ju mycket kaffe båda två i Baltikum, och vi säljer kaffe mer och mer i Finland. Och det är klart att vi är ju konkurrenter. Lavazza finns ju på alla våra marknader. Men vi har bestämt oss ganska tidigt att, och det är också kopplat till det här med värderingar, att vi samlades lite så här likasinnade som har samma tänk när det gäller det här med hållbarhetsfrågorna. Vi är alla familjeägda företag. När vi sitter vid mötesbordet så kan man känna att det är ganska stor skillnad på när vi har möten med den här gruppen då, med likasinnade, eller man ska säga lite lika företag med samma värderingar. Vi har en väldigt beslutsförmåga. Vi sitter där och kan vid bordet ta beslut. Medan om du pratar med något annat företag som är enormt mycket större och har en annan ägarstruktur, så är det väldigt ofta mycket, mycket trögare. För man måste kolla några led upp hela tiden med frågor. Det är min känsla att det blir inte alls lika mycket gjort. Utan det är det här att kunna ta beslut, att kunna jobba och jobba långsiktigt med det här.
Så om jag ska förstå, då är det snarare beslutsstrukturerna som gör er den här gruppen. Men jag måste bara testa, för att en av dem som profilerar sig hårt på hållbarhet är Unilevel, som också får priser och och som verkligen håller på att ställa om. Och då kan man ju säga att de verkar försöka jobba in de här värderingarna.
Ja, absolut.
Och borde inte då vissa företag som av den här karaktären som du känner sig, men de här värderingarna börjar bli ganska lika oss. Ja. De börjar se på det på samma sätt. Att de också skulle kunna komma in i rummet? Eller?
Ja, alltså jag tror ju på samarbete. Jag tror på det här, väldigt mycket på det här. De här nya FN-målen nummer 17, att samarbeta med andra, det tror jag är nyckeln i hållbarhetsfrågor. Mm. Så att jag tror att man ska vara ganska öppna, och som vi har varit i den här frågan om klimatfrågan då till exempel. Men jag tror också så här rent att ibland så är det ganska bra också att vara lite så här, du måste du måste få något praktiskt ut utav det. Mm. Och att det får saker att hända. Och att vi har liksom samma... Du hittar de som är samma liksom målsättningar.
Like-minded.
Ja, och lite långsiktighet. Och kanske också ett personligt engagemang som finns från de här företagen vi samarbetar med. Och det är samma personer som sitter där sedan 2001 i stort sett. Jag har ju bytt ut. Jag har ju kommit in efter min pappa som satt där innan. Mm. Men vi är liksom... När Giuseppe Lavazza sitter där och sitter jag där. Och så sitter Johan Johansen från Jo Johansen i Norge. Så är det ganska... Alltså det är samma personer som har liksom det här engagemanget. Och vi kommer sitta där om 10 år till. Och
det är kaffefamiljen alltså. Mm. Torbjörn, vi måste starta kafferosteri känner jag. Alltså. Ja.
Jag har en fråga om det här med leverantörsledsarbetet. Mm. För det du beskrev var ju väldigt fint det här hur ni går in och stöttar den enskilda bonden. Och ni jobbar med kooperativ. Så beskriver du en slags önskeled i leverantörsledet, och så finns det en annan del som inte vi pratar så mycket om, och det är den här bulken som köps på öppna marknaderna där man blandar alltihop i en enda röra.
Ja. Hos oss är det så här, de här projekten ligger ju utanför våra inköp, alltså det är inte så att vi att de är direkt kopplade till våra köp.
Okej, okay, så det är inte säkert ens ni handlar från den enskilda bonden?
Nej, och det var bra att du frågade så att det blev tydligt. För där är det ju en fara också med den här typen av projekt, att man på något sätt, bönderna blir liksom livegna oss, för vi har satsat pengar och tid och engagemang i det här, så att nu är de helt beroende av, och ja, de måste sälja till oss, och då vi vill ju gärna att de, jag menar, är det rätt kaffe för oss, rätt kvalitet, rätt smak på kaffet och det passar oss, så kan ju vi köpa det här kaffet, och vi har köpt några gånger har vi köpt från, men ofta är det också så här, de har inte kommit så långt i sitt liksom arbete med kvalitet och med, alltså det här är ju lite grann att ta de här som är, hitta de här som är ganska mest utsatta, som har en väldig potential att öka produktiviteten och kvaliteten, så att det är liksom en annan, det ligger utanför vår egna värdekedja, vår egna supply chain del. Men däremot så jobbar ju vi väldigt hårt med våra egna inköp, och som jag sa så försöker vi alltid handla så nära källan som möjligt. Vi handlar direkt ifrån odlarländerna. Vi kan omöjligt handla direkt ifrån varje bonde, men ibland är det ju det också när det är specialkaffe och så, men med just ett kooperativ eller någonting. Och att vi, jag menar, självklart så har vi har uppförandekod, och vi reser mycket dit och vi träffar dem och liksom gör de här, och sen tror ju vi väldigt mycket på certifieringar. Vi har ju en målsättning att allt vårt kaffe ska vara certifierat 2020. Vi har idag certifieringar på alla våra Löfbergsprodukter. Sen har vi ju lite andra varumärken i andra länder som inte har kommit lika långt. Men certifieringarna, och certifieringar i rätt händer gör ju fantastiskt bra. Sen kan det alltid vara så att det dyker upp någonting någonstans. Någon utnyttjar systemet på felaktigt sätt. Men jag tycker certifieringsorganen är väldigt snabba då på att rätta till det. Och vi tror på, vi ser ju där ute att det gör väldigt stor skillnad. Man får en otroligt bra, liksom, sätter igång lite på samma sätt som våra projekt, liksom, med lite olika fokus. Man får en utveckling, man får en utbildning, man får man får lära sig saker, man blir bättre. Så att de här certifieringsprogrammen är ju, det är ju inte frågan om att stämpla någonting om att det här är 100% bra nu. Utan det är ju så här att det är ju en process där också. Du kan alltid förbättra saker och ting.
Den här stämpeln gör att vi är med i den här processen.
Vi är med i den processen. Mm. Och för några ören mer per kopp så är du med och betalar för det faktiskt.
Men du, ni arbetar med 3 märkningar. Det är ekologiskt, fair trade och så är det väl Rainforest Alliance. Som man kan se tydligt på paketen.
Just det. Vi har lite UTZ Certified. Nu går ju de ihop med Rainforest Alliance. Ja, okay. Och blir Rainforest Alliance. Och det kommer ju försvinna. Men
ärligt talat, om jag pratar som vanlig kaffekonsument så blir det ändå, om jag tar ner det här paketet från hyllan och tittar på det, så blir det en liten gåta. Vad ligger i det här egentligen? Ja. För att det är ju inget jag förstår liksom av de där symbolerna. Så vad är de värda egentligen för konsumenter?
Ja, de är ju värda en hel del skulle jag säga. Sen förstår jag att inte alla vet exakt vad varenda märkning står för. Men det ger ju, man kanske har när man gör såna här undersökningar så ser man ändå att folk har lite koll på att det här är någon miljömärkning. Och sen kanske man kan tänka sig att med Rainforest Alliance då kanske gör lite extra för regnskogar och träd.
Man misstänker liksom, men man är inte helt säker.
Och man kan inte begära att varenda konsument ska kunna alla de här kriterierna. Och fair trade, det hörs ju på namnet lite grann också. Det kanske är, liksom, man har lite koll på. Det är lite dyrare ofta, så du kanske förstår då att bönderna får lite extra betalt och att det är liksom fokus på människorna. Det kommer därifrån. Mm. Sen går ju alla märkningar in i varandra lite grann. Alla jobbar med miljö och socialt. Så att det är inte enkelt. Jag vet det. Och liksom, jag är medveten om det.
Det är det man undrar. Gör det verkligen konsumentens vardag enklare? Eller blir det till och med svårare? Man tror att man gör det. Och sen så plötsligt så kommer det en stor skandalartikel som visar att man har gjort fel i 10 år istället.
Ja, och det är ju jättesynt. Men jag tror ändå så här att man... Det här är ju liksom en... Om vi säger så här att det här kaffet från Löfbergs eller allt vårt kaffe är schysst producerat med hänsyn till människor och miljö.
Mm.
Det är en sak att vi säger det. Men att en tredje part på något sätt, en någon oberoende part då, fair trade till exempel, garanterar. Det är liksom någon annan som garanterar. Det är en tredje part. Och jag tror väldigt mycket på de här tredje parts. Liksom att det är en annan aktör som faktiskt har liksom, gett oss okej att sätta den här stämpeln på. För det är kontrollerat bakåt i alla led. Jag tror att den delen är väldigt... Och det finns ju idag initiativ... som kan vara bra, men som görs utav företag, enskilda företag.
Att man
granskar
sig själv på något sätt.
Och att man sätter på någon egen stämpel.
Ja, och det finns den ser ju också ut lite som regnskog och lite...
Och det finns mer och mer sådana. Och jag förordar ju den här tredje part. Jag tycker liksom på något sätt så är det lite mer... Det blir en annan trovärdighet och jag tror att någonstans så är det bra. Alltså det motiverar alla på något sätt att man driver utveckling. Jag menar, vi kan inte göra vad som helst. Eller vi kan inte, vi liksom alla måste i alla led skärpa sig för att kunna fortsätta sälja den här produkten med Rainforest Alliance. Och det driver utveckling på alla, i alla nivåer tror jag.
För man skulle ju också kunna se det som att de här märkningarna har läckt ut från leverantörssystemet så att säga, och hamnat på paketen som når konsumenterna.
Ja.
Och man skulle lika väl kunna tänka sig att ni som företag blev certifierade eller fick den där stämpeln. Och att man, när man köper kaffe från Löfbergs, då vet man att det är kollat och certifierat av de här olika leverantörerna. Hur ser du på det?
Nej, men det vore väl fantastiskt om det kom dit, eller ännu hellre att vi nådde dit att man såg våra produkter och kände men vi kan lita på Löfbergs. Vi vet att det är schysst producerat och att de har koll på de här grejerna, för vi har sett vad de har gjort. Eller, alltså att en vision kan ju vara att inte behöva certifieringar.
Att ladda varumärket.
Utan ladda varumärken, att man garanterar någonting. Men och det är väl någonting liksom, det krävs ju då enormt mycket att kommunicera vad vi gör och att få förtroende för det. Men det är klart att och jag tror också så här att jag tror för certifieringar just, och varför vi gör de här projekten vid sidan om och så här, som inte är kopplat till, en del av de här kaffebönderna i projekten har ju certifierat sig till slut, men det är ju ett beslut från kaffebonden och inte vi som säger certifiera er. Men jag tror att certifieringar löser ju inte allt i hela världen. Utan det är ju ett sätt som är väldigt bra och funkar väldigt bra. Men sen är det ju så att det är ganska enkelt idag för ett företag att på något sätt lansera en ekologisk produkt eller göra det. Och det räcker ju inte som hållbarhetsarbete att göra det bara. Alltså, idag så räcker ju inte det, utan man måste liksom ha väldigt mycket mer utöver det här. Men jag tycker ändå att, och vi ser ju det, hos konsument så är det ju liksom just det här med att man har en tredje part och man kanske får förtroende för att någon annan har kollat det. Men jag skulle säga ännu mer viktig hos våra professionella kunder, alltså de som har restaurangkedjor, som har hotellkedjor, stora vändingföretag som har kaffet på arbetsplatser och så vidare. Alltså de vill ju säkra upp att deras produkter är schyssta på alla sätt och vis. Alltså de kan stå upp för att det här är hållbart. Kaffe, te, mat, vad det nu är. Och då tror jag, för dem så är det ju ganska också ett bra sätt att säkra upp, även om de kanske, de vet oftast ännu mer om vårt hållbarhetsarbete än konsumenter gör idag. Men det blir liksom ett sätt för dem att både garantera att det här är schysst producerat för människor och miljö, men också att de kan visa upp det gentemot sina konsumenter eller sina hotellgäster, eller faktiskt att de tar ansvar. Så att jag tror det fyller ett syfte att ha certifieringarna som läget är idag.
Vart kommer vi ta faktiskt vägen då? För att om vi antar att jag köper verkligen det här med ett verktyg, och jag köper med att det är en garant och det är en tredjepart certifiering. Samtidigt som vi befinner oss i hållbarhetsvärlden just nu, det är att det ska vara lätt och det ska vara coolt att vara hållbar, och vi ska nudga våra kunder att göra saker som kan inte ens tänka på att de blev mer hållbara. De bara råkade bli det. Liksom. Ja. Så att vi går emot att det finns att förväntas hos kunder att göra det här enkelt. Mm. Och inte ha 15 pluppar som alla. Och det finns också tvivel inbyggt i de där pluppsystemen. Liksom. Så, och vi vet vad vi är nu. Var kommer vi vara? Och nu ska vi har ju på en annan pågående trend. Det är att om jag går in nu på en ICA så erbjuds jag 1000 ICA-produkter som ännu mer boostar att jag ska tro på ICAs leverantörsledsarbete. Och de har till min egen label och I Love Eco som har slagit bort alla andra. Så att vi är på väg mot en förenkling, och ni kanske måste åka med här och kommer ens hitta era produkter i framtiden i hyllan. Det kanske är så att det är en ICA-kaffe som ni har gjort. Är det en hotbild? Får du så här kåror av den utvecklingen?
Nej, jag är inte så orolig för det. Men det är klart att det finns ju en risk att det går åt det hållet. Men jag ser det som en enkelhet på ett sätt, men också en risk faktiskt.
Ja, men nu söker vi enkelhet. Det finns ju ett
skall. Jag tror att idag så är ju faktiskt, jag skulle säga att certifieringar förenklar för konsumenten. Ja.
Så du tror att de kommer överleva?
Istället för att sätta sig in i varenda varumärkes hållbarhetsarbete eller varenda företags hållbarhetsarbete, så kan du faktiskt, om du säger så här, men jag vill värna om de här frågorna, jag kan köpa allt ekologiskt, så då behöver man liksom inte sätta sig in i allas företags...
Men när man är uppe på 5 pluppar då, alltså, och nu är jag ju en pluppnavigerare, och jag brukar bara säga till alla, köp fler pluppar. Liksom. Skit i vad de står på, köp fler pluppar. Ju fler pluppar desto bättre, så att det är liksom mitt förenklade. Ja. Men när man börjar stå på de där 5 plupparna och du inte känner igen dem, och till på köpet när du och jag ser hur de egentligen matchar varandra, och man bara, det här börjar bli fånigt. Ja. Nu börjar det bli fånigt, och det kostar också att certifiera.
Det kostar.
Så att det finns ju en verktygskostnad här också.
Och det kostar ju alla led. Det kostar
för oss. För bonden och för er.
Det kostar för bonden framför allt, skulle jag säga, men det kostar ju för oss och det kostar för konsumenten.
Och så sitter de också, certifieringsorganisationerna, nu ska jag gnälla lite, de vill ju inte höja sina krav, för de vill ju ha in många som certifierar. Så det finns liksom en förlamning i certifieringsutvecklingen också, som är oerhört frustrerande. Ja. Och plötsligt hade man ju tvättmedel, där har alla pluppar. Ja. Och sen konsumenten är helt rutis. Jag liksom, nu är jag tillbaka i läget av att nu säger de mig ingenting, för att nu har alla allt. Ja. Och ingenting förändras, och ingen tar ledning. Nej. Vad gör, alltså, då har vi spelat
nästa
ut.
Steg,
exakt,
liksom.
Vad är nästa steg?
Men jag tror att någonstans så är det ju så att du måste liksom stå för någonting mer. Och det är ju vår, liksom, det skulle jag säga, vår linje. Att få ut mer av vad vi gör utöver certifieringarna. Idag är det jätteviktigt för oss. Men jag skulle ju önska att direkt att det var bara Löfbergs varumärket som...
Det. Har ni fått ut det ordentligt till konsumentled? Vet konsumenterna vad Löfberg står för?
En del, men inte tillräckligt många. Vi vet att våra direktkunder, business to business kunder, vet ju det mycket väl.
Vi
kommer i topp alla såna här undersökningar. Ja, vi får ut det. Det är ju en jätteutmaning gentemot konsument. För att det är ju en konkurrens nu om vem som gör bästa hållbarhetsarbetet på något sätt. Vilket är bra på ett sätt, för att det driver ju också att fler och fler börjar jobba med hållbarhetsfrågor och så. Men det kan ju också bli att det blir liksom en, till slut blir det så här en, det blir det som blir fokus, vem som har bäst saker att kommunicera än vad som faktiskt gör effekt. Mm. Tycker jag.
Och i bästa och, fall skulle det väl hänga ihop.
Ja,
i bästa fall. I bästa nu är det inte alltid så det är, men i bästa
nej,
fall
i bästa
skulle
fall
det vara.
Så, och jag tycker ändå, jag menar, överhuvudtaget så är det ju en positiv trend det här med att fler och fler får större kunskap och intresse för de här frågorna. Så att det är ju bara bra. Men jag tror lite grann att det är liksom varumärkena som måste stå för någonting i framtiden. Och sen kan det vara olika garanter kvar. Men jag tror också det där som du säger med alla olika aktörer som liksom överlappar varandra. Nu är det senaste att Rainforest Alliance och UTZ Certified som är två stora certifieringsorgan går ihop. Det är ju liksom det första i det här som jag tror kommer hända ännu mer.
Att de ensas ihop så det blir inte 15
nej,
märken.
Och man har ju redan börjat också samarbeta, för det är ju ett problem. Det är ju inte bara kostnad, utan det är också, ja, det hänger ihop med kostnaderna naturligtvis, men det är också att man när man certifierar eller när du följer upp, så kommer liksom en dag så kommer den ena certifieringsorganen, nästa dag så kommer nästa och så kommer nästa.
Det blir
och så
är det
hos oss också.
Ja, det blir
man kollar så att vi separerar allt liksom ekologiskt kaffe, att vi separerar fair trade kaffet, att vi liksom håller isär det, att vi rengör alla rostmaskiner och alla liksom, och det är ju kontroller i alla led, och om alla ska göra de här kontrollerna på samma sätt så blir det ju ganska ineffektivt. Så jag tror att man kommer effektivisera där, och då kan det vara så att det faktiskt blir mindre men spetsigare.
Ja, tydligare krav.
Men ni gör ju, ni tar del av kundundersökningar och ni gör ju egna kundundersökningar. Mm. Så jag skulle tro att du har en ganska tydlig bild av vad konsumenterna idag har för uppfattning om Löfbergs.
Ja.
Och vad tycker de om Löfbergs?
Nej, men vi har ju väldigt positiva, alltså positiva konsumenter till oss och till vårt varumärke. Sen har man ju inte, sen är det svårt överhuvudtaget det här med att med hållbarhetsfrågorna och liksom vem tar störst ansvar, vem gör mest. Alltså konsumenterna har det är några som sticker ut inom andra produktsegment kanske, eller som har liksom haft den profilen sen starten. Jag skulle säga Salt och Kvarn eller liknande som liksom alltid sticker ut så. Men det, annars är det ganska svårt att få liksom konsumenter att veta så här, vem är det som är bäst på det här, eller vem uppfattar vi. Och vi har ju gått framåt, för vi har blivit bättre på att kommunicera det här. Men det är otroligt svårt att få ut de här värdena.
Ja, för du menar att er konsument, alla tänker inte på vad ni står för och den synvinkeln, utan man har druckit Löfbergs i generationer tillbaka, så man funderar inte så mycket på om ni är hållbara eller inte.
Nej, eller överhuvudtaget om kaffe är hållbart. Alltså det är också en produkt tror jag som man handlar det hela tiden. Vi konsumerar det från morgon till kväll, vardag till fest. liksom, så att det är en produkt som är med hela tiden. Medan kanske jag menar, ska du handla en bil så är liksom miljöaspekten kanske är liksom högt upp, för att det är ganska, alltså
det är ett vardagsbeslut som gör
det är ett stort beslut, du tar det inte så ofta och numera faktiskt så, det är nästan så här så att när det gäller livsmedel överhuvudtaget och hela den här liksom att folk har blivit mera intresserade av de här frågorna, så tror jag i många fall också att man tar liksom för givet att de flesta har jobbat med, alltså man har man ett förtroende för varumärket och det är liksom ett känt svenskt varumärke och så kommer nog det andra liksom, man tror att man har koll på de här grejerna, man borde ha koll på de här grejerna.
Och skulle du säga, om jag skulle benchmarka de här, det är fyra stora kaffemärken på svensk marknad, det är rimligt, att ni ligger bäst till när det gäller hållbarhetsarbetet? Ja, skulle du ge mig så här ja på det? Eller skulle du säga,
jag skulle önska att det var, vi ligger ju tydligt som jag sa överst när det gäller våra business to business kunder, men även på kedjenivå och så när vi. Men konsumenter idag, det är väldigt olika.
Men i verkligt
olika.
Innehåll, om du har hållbarhetsnördar istället. Jaha. I verkligt innehåll, jaha, skulle du säga att ni ligger, ja, vi är bättre än de andra?
Det tycker jag.
Okej. Ja, för kommunikationsmässigt
så... Det är så konstigt om hon svarade det är ganska dåliga på det här.
Nej, men jag tycker det är rimligt att, alltså, säga att vi är bra, absolut, på det, men de är bra på det. Därför att ur konsumentled, ska jag säga, så märks ju inte det. Nej. Jag uppfattar ju kaffebranschen som en väldigt mogen bransch. Det har ju, och snarare nu har nästan blivit lite så här... Det har nästan blivit lite en steppande dans därför att det kommer så nya produkter och då ska alla haka på ett lätt neurotiskt sätt, som man nästan säger, är det verkligen viktigt att jag ska kunna dricka iskaffe från Pressbyrån? Man bara, nej, det kanske det inte är. Och så har det börjat komma specialmärken som är så här nischmärken verkligen på ett helt annat sätt. Och då ska man säga att jag tycker att hållbarhetsaspekterna är på väg att börja mogna in i branschen. Det är jag uppfattar inte att det är någon som har stuckit stenhårt på hållbarhet. Möjligtvis skulle jag säga barista, för ni måste ju också erbjuda kaffe via kaféer.
Absolut.
Barista har ju stuckit hårt på,
ja, absolut. De har den profilen och från starten. Alltså absolut. Det är väl det. Vi är ju många andra aktörer i den här branschen på olika sätt och i olika segment, alltså kaféer, restauranger som liksom vi som har varit med länge på något sätt har ju mer tagit med det i från slutet början. Nu, men de har ju gjort det från början.
Ja, och samtidigt så beskriver du ju att vi hade det från början, för vi är värderingsstyre, och jag skulle ju vilja att ni skulle göra den här Max hamburgare, vegetariska hamburgardriven, att ni verkligen stigade fram och sa, nu tar vi ledningsflaggan och vi hoppar
så långt. Drick te istället.
Nej, vi tar flaggan och så sätter vi den långt fram, vi bara trycker ner den och så tittar vi på konkurrenten och sa, ja, lev upp till det här om ni kan. Alltså, vad skulle ni kunna göra då?
Ja, alltså jag tycker vi gör det, men jag tror inte att det är så tydligt kanske i alla fall utåt. Men jag tror ett sätt att driva andra och göra saker, det är ju att sätta upp tuffa mål och kommunicera dem. När vi sa till exempel för massa år sedan då att vi ska ha 100% certifierat. Mm. Och det var ju både internationellt och här i Sverige som man var så här, va? Ska allting, hur ska det funka och går det? Och liksom... Jag tycker liksom, och det gör ju att det driver andra.
Ja, det håller jag med.
Så att jag tror att liksom,
jag skulle vilja se en ny flagg. Ja. För jag har läst era mål och jag tycker de är vettiga. Ja. Ibland lite svåra jämförbara, måste jag säga, när jag läste en årsredovisning. Ja. Men jag är ute efter att vad man vågade göra på Max, det var ju att man testade en vegetarisk meny som inte funkade och så sa vi väntar. Ja. Och sen när man testade det igen, och det var verkligen mot kund, så funkade det superbra. Och där höjde man sig liksom, man höjder sig mot kund med en väldigt distinkt handling. Och det skulle, nu ska jag fantisera, så här, vad skulle det kunna vara? Nej, men, ja, det är så att ni säger, vi tänker inte göra det här kaffet, det här landet, tänker vi inte köpa ifrån. Eller det här, alltså någonting som faktiskt är distinkt och som är ett statement. För jag tycker att ni är symboliskt för ett systematiskt, gediget, värderingsstyrt arbete. Men det blir också så systematiskt och liksom så att man blir så här, nu har jag somnat, för det är 3% ökning. Och det är viktigt. Det finns ingen orsak.
Nej.
Men det är inte ett hopp. Nej. Det görs inga hopp.
Du vill ha ett mer spekulativt.
Jag vill ha ett hopp.
Jag tar med det.
Nej, men att våga liksom. Våga och vinna. Mm. Eller våga och säga, nej, men tiden var inte mogen. Nej. För ni har så mycket kunskap så ni kan säga, om 10 år kommer vi vara här. Nu tänker vi hoppa om 10 år, till om 10 år.
Tror du att det kommer vara möjligt?
Vi sitter ju hela tiden i såna här diskussioner. Vad är liksom morgondagen? Vad är nästa grej vi ska göra? Och vad är det? Alltså, vi har en liten grupp som möts, som är egentligen vår vd, hållbarhetschef och inköpssidan, som ju är väldigt central för oss. Mm. Och där vi... liksom försöker blicka framåt när det gäller de här frågorna. Men jag håller med om att det skulle behövas något liksom, lite grann som vi, om man tittar tillbaka vad vi gjorde, men vi kanske inte var lika kommunikativt med då som vi är idag liksom, eller utnyttjade det kommunikativt. Men när vi lanserade Kravmärkt kaffe 1996, då var vi ju först liksom, det fanns ju några importerade produkter och så här, men då var vi, och då var det så här, det var ingen efterfrågan. Folk var så här, men det var knappt att vi fick in det hos butikskedjorna. Det var väldigt trögt. Det fanns ingen efterfrågan. De sa så här, men ni kan inte ställa en produkt här som inte liksom, det finns ingen som vill köpa det här. Och de produkterna som hade funnits innan var ju så ofta importerade kaffe, inte våra kvalitet, inte liksom den smaken vi är vana, och folk var ganska så här brända på att Kravmärkt kaffe smakar ju illa. Men vi liksom gjorde det i alla fall. Vi köpte den här första containern i Sverige i stor mängd liksom. Och ja, lite så.
Ja, något sånt.
Att jag vill göra något någonting sånt. Fast då kommunicera det också.
Ja, absolut.
Och
sätta
på berätta om det.
Ja. Eller era förpackningsförbättring som var ovanlig och innovativ och drev fram hela branschen. Men också ligger tillbaka i historien så mycket. Så jag vill absolut. Liksom, vad händer om
Nej, men,
sen?
Nu har vi just förpackningsmaterial så har det ju varit väldigt mycket snack om det väldigt länge och man ska ha olika material som är helt klimatneutrala och komposterbara och så vidare. Och där håller vi på att titta. Jag kan känna att man har pratat mycket om det väldigt länge men det har inte hänt så mycket. Nu har vi precis en produkt som är gjord av sockerrör som vi ska
eller att gå utanför kedjan och säga nu ska vi ha uppsamlingspåsar av kaffe för exempel. Alltså, om ni smiter ut ur er roll, för det är lite det man måste göra och säga wild and crazy, vi skickar med en återvinningspåse
för det behövs något mer.
Utvecklingen har ju nästan gått i motsatt riktning när vi kom med de här aluminiumkapslarna.
Ja, fint. Då vill jag inte ens prata.
Så blev det ju liksom, då gick man ju i baktakt egentligen.
Jag tänkte precis säga, vi lanserade ju komposterbara sådana Nespresso-kompatibla som det kallas nu, när de förlorade sitt patent liksom. Det var ju liksom att vi var först med det.
Och jag hade velat att ni bara fördömde dem och sa så här: varför ska kaffe som luktar så gott och är så trevligt förpackas i en doftlös liten äcklig kapsel? Bara sagt, det här tänker inte ens gå in på. Det här är fel ifrån. Alltså det hade då...
Nu tyckte ju inte alla på det sättet.
Vad vi gjorde så hade vi en release där vi uppmanade alla faktiskt att och sa att det var faktiskt möjligt att göra det här. Och uppmana alla andra att hänga på.
Ja, men det...
Men inte riktigt som du sa.
Nej, jag är mer tydlig fördömande.
Jag tar det som en idé.
Så men naturligtvis är inte jag kommunikationschef någonstans heller. Men i alla fall, jag är kraftigt kaffeberoende. Och när man gör såna här workshoppar om en hållbar värld och så börjar vi prata om lokalt odlad mat och lägg mer pengar på mat och så börjar man se vad är möjligt att göra. Och då är ju en av de frågorna som jag går runt har lite ont i magen över. Att om vi verkligen befinner oss i en hållbar värld, kommer jag kunna dricka kaffe då?
Det tror jag du kommer göra. Men jag tror att det kommer finnas mindre kaffe utav också bra kvalitet. Mm. Alltså det kommer bli en brist på kvalitetskaffen, tyvärr. Mm. Och det är ju framförallt klimatfrågan, eller klimatproblemen som ligger i grund för det. En ökning av temperaturen på 2 grader någonting skulle slå ut halva produktionen som det ser ut nu. Och jag tror att vad vi kommer se det är ju att det kommer finnas större mängd av den här bulken, lite lägre kvaliteter. Det finns liksom efterfrågan på det i många länder också. Men det kommer finnas en begränsad mängd av kvalitetskaffe. Så jag skulle tro kanske att kaffe blir en dyrare produkt. Vilket inte på ett sätt är bra. Jag tycker den är för billig idag med tanke på, som du var inne på, den här resan som bönan gör faktiskt hela vägen från kaffebonden och fram till man njuter av koppen. Det är en utmaning, men jag tror också att det behöver inte bli så illa som alla de här prognoserna liksom beskrivs som, eller världen framåt beskrivs som, utan jag tror också man har möjlighet just att påverka ganska mycket när det gäller klimatförändringarna. Både hur man anpassar sig till klimatförändringarna men också att vi lyckas på något sätt. Jag har en positiv tro på att med innovationer och nytänk och så här, att vi faktiskt hejdar den här utvecklingen som vi har sett bakåt lite grann. Jag tror kanske inte det blir så illa som värsta domedagsprofeterna.
Så egentligen så svaret du gav var det att Åsa kommer att få dricka färre koppar och hon kommer att få betala mer för per kopp då?
Ja, det kan det bli. Det kan det bli. Njuta av bra kaffe.
Den enda kaffekoppen man dricker per dag.
Nu känner jag mig mycket lugnare. Ja, det har varit en av mina hållbarhet. Du har mottagit 8:e storleken av Serafimerordens band, en medalj från kungen. Och det var för ett förtjänstfullt insats inom svensk näringsliv. Och Löfbergs hade lyckats kombinera lönsamhet och hållbarhet i sin verksamhet. Och det har din pappa mottagit före dig också.
Ja.
Om vi antar att du blir återkallad till kungen år 2025, så det är ganska långt, eller bara långt in i framtiden. Och då är det inte kungen utan då är drottningen, för nu har äntligen Victoria tagit över. Och så ska du få en ny medalj. Så ska jag undra, vad tycker du att du ska få medalj för? Och om du inte har några direkta svar så har jag tre alternativ.
Okay.
Vill du höra alternativen?
Ja, gärna.
Jag har inte funderat så mycket på den frågan.
Jo, jag tycker vi ska säga det här med målbild, en personlig målbild. För att via Löfbergs förändrat hela kaffebranschen och skapat ett hållbart och därmed framtidssäkert kaffe. Det är alternativ ett. Eller, du har startat det första giftfria och lönsamma kaffeplantaget i Sverige eller Nordeuropa. Klimatförändring har ju andra effekter med sig. Eller, du har grundat föreningen Mångfald på riktigt, som blev en katalysator för ett tillåtande och mångfaldigt Sverige.
Oj, det lät spännande allting. Nej, men skulle jag välja något så skulle jag nog säga nummer ett. Det känns mer realistiskt. 2025 är ju inte så långt bort. Faktiskt.
Om vi flyttar fram då till 2050.
2050. Kanske inte i Nordeuropa att det går att ha kaffeplantage, men kanske i Sydeuropa. Om man tittar på de här kartorna man brukar rita upp och man ser förändringarna framåt, så 2050 så ser det ut som, om vi inte lyckas hejda det här faktiskt, att det blir ganska varmt.
Men tror du att du blir kvar i kaffevärlden?
Det tror jag.
Och blir du kvar på Löfbergs, eller är det i kaffeplantagevärlden vi kommer hitta dig i framtiden?
Både och, tror jag, skulle jag säga.
Okej, men då stryker vi den ideella föreningen i alla fall som alternativ.
Ja, jätteviktig fråga och jätteintressant och så här, men jag känner att det finns så, jag tror fortfarande att det finns väldigt mycket att göra inom just vår liksom kaffevärld på något sätt, för att förbättra och göra det bra både för kaffebonden och för konsumenten.
Då hoppas vi på den utdelningen, att det är den vi får se.
Vi är framme vid slutet och du ska ta din väska och rusa vidare till UD.
Ja.
Vad ska du göra där?
Jag ska prata om just det här med hur man kan stärka bönder i världen genom hållbar produktion. Alltså att stärka dem både då ekonomiskt framför allt, men också med hänsyn till miljön. Och det är en representant från IFAD som ligger under, som är inbjuden, och sen så är det lite, jag sitter med i en panel kan man säga. Jag ska berätta lite grann om just Coffee and Climate-projektet och lite andra saker vi gör, och även vara med i en diskussion där. Så det ska bli väldigt spännande.
Jag önskar vi dig lycka till. Och stort tack för att du kom hit idag.
Ja, tack så jättemycket.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.